Vi ska ha fyra söndagar som kommer här där vi ska hålla oss till ett och samma tema under rubriken Foundations. Jag och Sixten kommer att tala utifrån det här. Grunden, det är saker som är fundamentala sanningar för oss att hålla fast vid, att leva i, att ha tydligt framför vår blick för att kunna vara trygga lärjungar. Jag vill bara börja med det här utgångsordet från första Korinthierbrevet. Det syns dåligt på den här affischen, men i första Korinthierbrevet 3:11 så står det så här att ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, och den grunden är Jesus Kristus. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Vår förhoppning och längtan med den här serien, det är att du ska få en större trygghet i att det du har fått av Gud räcker för att du ska stå stabilt när livet blåser på med olika typer av förändringar och utmaningar som vi står i. Vi som lever år 2024, världen är ju i så mycket konflikter och det är så mycket saker också som påfrestar dig och mig som troende på olika sätt. Så det är otroligt viktigt med våran stabilitet, att vi är fast förankrade i vår tro i Jesus Kristus. Bönen är att du med trygghet och med frimodighet ska kunna stå för din tro på Jesus. För att kunna ge vår frälsning vidare, vår tro på Jesus vidare till andra människor. Vi ska prata om fyra olika grunder. Det finns ju givetvis många fler aspekter man skulle kunna göra av det här. Men vi har valt ut fyra saker som vi tror är viktiga fundament för oss att stå tydligt fast i. Och idag ska jag tala om den första som är frälsningen. Nästa vecka kommer Sixten tala utifrån dopet och dopets betydelse. Så kommer en förväntan till det. Sen kommer vi prata om den heliga ande, om andedopet. Och så kommer vi tala om församlingen och den kristna gemenskapen. Det är de här fyra bitarna som vi lutar oss emot. Jag tror att ju tryggare vi är i de här sakerna, desto mer spännande blir ditt och mitt lärjungaskap, vår efterföljelse av Jesus. Om vi blir tryggare i de här bitarna. Jag tror att vi kan få kliva in i 2024 som ett äventyr. Även om saker och ting kommer att skakas och prövas i ditt och mitt liv som kristna, så tror jag vi kan få uppleva att vi kan stå stabilt på de här fundamenten och bygga vidare på. En kristen artist som heter Geoff Moore, han formulerade det i en sångtext som jag bara skulle vilja ge dig i någon sån här grundläggande tankestoff. Han skrev så här, och översatte jag den här från engelska lite fritt. Förändringens vindar kommer till oss och de slår på oss utan förvarning. Och det som står kvar är själva fundamentet. Allt annat är bortblåst. Och jag tror att någonstans så måste vi vara beredda på att vi som kristna kommer utsättas för tuffa situationer. För förändringens vindar som blåser. Och vi behöver vara fast förankrade i vår Jesus-relation. I vår tro på Jesus som vår Herre. Så att vi kan stå pall när livet testar oss på olika sätt. Det finns ju många av er här inne som redan har stött på många utmaningar. Och kan stämma in i att det är viktigt att vi är djupt förankrade i vår relation till Jesus. Och idag så ska jag tala om den första förankringen som handlar om frälsningen. Det här begreppet. Frälsning. Om vi tittar i en svensk bibel och kollar hur många gånger själva ordet frälst eller fräls finns i lite olika former, så är det hundratals gånger, uppåt 400 gånger. Och lägger vi till rädda som i grekiskan är ju Nya testamentets ord, och då är det ju ett ord. Och i hebreiskan finns det ju andra ord, men det ordet som det översätts rädda är ofta samma ord. Och det är minst 400 gånger till i Gamla testamentet. Så hundratals gånger så finns begreppet som ett tema i Bibeln, att Gud frälser. Vi får sträcka oss efter hans frälsning, hans räddning. Att Gud griper in i våra liv på olika sätt med räddning, med frälsning. Det är ett tema som finns väldigt starkt genom hela skriften, hela Gamla testamentet och Nya testamentet. Frälsningen är ett fundamentalt begrepp, ett centralt tema i Bibeln. Och det här ordet, att vara frälst, kan man ju kanske ibland känna att det är ett gammalt ord. Man tänker, ja, men vi ska använda rädda istället eller sådär. Jag tror inte vi behöver vara så rädda för det. Nu är det ju så att Gud, han kan ju inte bara svenska, utan han kan ju alla möjliga språk, eller hur? Och om det var så viktigt med själva ordet frälst, då är det klart, då hade ju alla behövt prata svenska på hela jorden. Och det fattar vi ju själva att det blir liksom löjligt. Men det är ändå i vårt svenska kontext ett ganska bra begrepp att använda sig av frälsningen som ord. För det är ju laddat på lite olika sätt. Mer än bara att vara räddad. Men framförallt så får du och jag fylla begreppet frälsning med innebörd genom våra liv och hur vi gestaltar att vi får vara frälsta för andra människor. Hur du än använder det här ordet som Jesus efterföljare, som troende, så är det någonstans viktigt att du och jag lever i vad det betyder för oss, mer än i själva att vi fastnar vid begreppet. Det står så här i Johannes evangelium kapitel 5 och vers 24. Vi ska bara läsa den versen som slår fast det här på ett bra sätt. Det kommer upp på väggen här också. Johannes kapitel 5 och vers 24. Så står det så här. Jesus som säger: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Har blivit räddad, har blivit frälst. Den som hör mitt ord, men inte bara hör, eller hur? Utan också tror på honom som har sänt mig. Det handlar om att följa, att göra det som Gud har sagt till oss att vi ska göra. Själva ordet räddad eller frälst, det har ju en djupare innebörd om vi nu läser i grundtextens ord. Och vi ska inte ha en kurs i hebreiska och grekiska här idag. Men några av betydelserna, om man ser på de här hebreiska och grekiska orden som används för det begreppet vi har på svenska för frälst, så betyder det att man är satt i frihet. Att när man har blivit räddad, då är man det här ordet som används för frälst eller räddad. Någonting som liksom har fört oss in i ett nytt tillstånd är betydelsen att vara räddad. Och vi har ju också namnet Jesus som kommer av samma begrepp som är frälsaren, Yeshua. Det grekiska ordet betyder just att rädda, att hjälpa, att frälsa. Att vara hel. Nu säger jag massa ord som översätts här, men det är för att rama in lite grann betydelsen och innebörden utav begreppet frälst, räddad, som finns i skriften. Det betyder också att vara hel, att vara frisk, att vara oskadd. Grunden till det här själva verbet är att vara bevarad hel, att vara räddad ifrån sjukdom, ifrån fara, ifrån förtappelse och död. Ett ord som betyder mer än bara att man är räddad. Man är förd in i ett nytt tillstånd som mottagare utav frälsningen. Du och jag, våra liv blir förvandlade. Det är inte bara så att du får en ny etikett på dig, en ny liksom bekännelse, utan hela ditt väsen blir satt in i ett nytt tillstånd när du tar emot den frälsning som Gud har gett dig och mig genom Jesus Kristus. Vi blir satta ut i frihet. Så när man har gjort det här ordstudiet så kan man summera det som att frälsningen, det är mer än att bara bli räddad. Det är ett helt nytt tillstånd för dig och mig. Johannes kapitel 3 och vers 3 beskriver ju det på det här sättet. Ni vet, när Nikodemus kom till Jesus så säger Jesus så här: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Att bli frälst, att bli räddad, att få ta emot Guds frälsning, det innebär att också få en ny blick. Du får öppnade ögon. Och ni vet hur det är när man har fått någonting i ögonen eller när du har svårt med synen och när du helt plötsligt kan se igen och få tillbaks en tydlig och klar syn. Typ när jag fick nya glasögon. Så ser man att wow, är det så här det ser ut? Är det så vacker David är? Liksom. Att få en ny blick. Och jag tror att vi behöver det. Det är därför en del människor som man pratar med inte riktigt förstår vad det betyder att leva som en kristen. Förrän man själv får göra erfarenheten och säga: Jesus, förlåt mig mina synder. Ta emot mig. Jag vill bli din. När en människa ber den bönen så öppnas ögonen och man kan se på ett nytt sätt Guds tankar för dig och mig. Guds blick för dig och mig som hans barn. Att vara mottagare av Guds frälsning, att bli en Jesus efterföljare, att leva i frälsningen, det innebär att få en ny blick över livet. Om man läser om frälsningen i skriften i Bibeln så kan man säga att det talas om frälsningen på tre olika begrepp, tre olika sätt. Och för det första så är frälsningen någonting som är liksom ett fullbordat faktum. Det är någonting som Gud har gjort som är färdigt. Vi kan läsa ett ord. Nu ska ni få många bibelord här idag. Någon som tycker det är bra? Någon som tycker att det blir för mycket bibelstudie? Så får du tycka det. Idag ska vi läsa Bibeln. Det är väl en bra början på ett nytt år, tänker jag. Det står så här i Efesierbrevets åttonde kapitel. Då skulle ni reagera att det finns inte åtta kapitel i Efesierbrevet. Men i det andra kapitlet och vers 8 så står det så här: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det här står i en tempusform som betyder att det är redan gjort. Det är ett fullbordat faktum. Av nåden är ni räddade, frälsta. Det är någonting som har skett och som är fullbordat. Frälsningen är ett fullbordat faktum. Det är någonting som har hänt genom Guds nåd. Av nåden är ni frälsta. Av nåden har det redan hänt. Och då vet vi det. Nåd, någonting man inte har förtjänat. Eller hur? Någonting som är en gåva. Som Gud har gett oss. Ett fullbordat faktum. Frälsningen beskrivs i Bibeln som någonting som Gud har fullbordat i Jesus Kristus. Den är vår. Någonting som har hänt. Det är det första sättet som Bibeln talar om frälsningen på. Som ett fullbordat faktum. Men sen är det också så att frälsningen, det är någonting som hela tiden pågår. Hela tiden så behöver vi hans frälsning i våra liv. Vill ni ha ett bibelord på det? Vi slår upp Filipperbrevet, va? Kapitel 2. Jag tänkte 2:12 tänkte jag på, men jag har inte satt med den kanske. Men jag läser den i alla fall. Så här står det nämligen i Filipperbrevets andra kapitel om att vi hela tiden behöver frälsningen. Därför mina älskade, ni som alltid har varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er, så säger Paulus här: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Vår frälsning är någonting som vi behöver jobba på hela tiden. Vi behöver jobba på att leva i det nya livet som han har dukat upp åt oss. Vi har ju också första Johannesbrevet där det står att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra skulder. Det är någonting som vi hela tiden behöver upptäcka på nytt eftersom vi är människor som inte bara lyckas göra bra saker utan också faller titt som tätt. Så behöver vi leva i frälsningen. Och det är någonting som Gud gör hela tiden. Han frälser. Aktivt så arbetar Gud i våra liv och vi får arbeta på vår frälsning. Så det andra är att frälsningen pågår ständigt. Men så finns det också det som vi var inne på där i det tredje kapitlet i Filipperbrevet och vers 20. Det som ska bli en slutgiltig frälsning. Det kommer en dag till slut där vårt lidande är över. Där det kommer en framtid där han till slut ska frälsa oss för evigt och för gott. Och då läser vi det här ordet. Vi har vårt medborgarskap i himmelen. Därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som vår frälsare. Det kommer en slutgiltig frälsning. Någonting vi får sträcka oss efter i det livet som vi lever nu, som inte alltid bara går i triumftåg, så vet vi att det finns en slutgiltig triumf där Jesus är vår frälsare och ska frälsa oss slutgiltigt. Frälsningen är ett fullbordat faktum. Frälsningen är någonting som vi hela tiden behöver jobba på. För Gud, han räddar oss i våra liv. Men frälsningen är också någonting vi får sträcka oss efter. För han kommer som en frälsare slutgiltigt med sin frälsning. De här begreppen är bra att ha med sig när vi talar om frälsningen som en grund för våra kristna liv. Och så tänker man så här, men vem kan då bli frälst? Vem kan bli räddad? Är det människor med en viss religiös gen liksom? En viss fallenhet att ställa de här svåra frågorna? Eller vem är frälsningen för? Och då vet vi ju svaret på det. Ur Guds perspektiv så finns det inte någon människa som är borträknad eller utesluten från vad Gud söker sig eller vilket hjärta Gud söker. Det står så här i Romarbrevet 10:13 att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och då kan vi koppla det om vi nu hade läst första Timoteusbrevets andra kapitel där det står att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. En människa som ropar på Jesus är inte bortkopplad från Guds frälsning. Utan var och en som åkallar Herrens namn kan bli räddad. Det vill säga varje människa. Det finns inte någon som Gud vill räkna bort. Utan när en människa ropar efter Jesus, då räcker frälsningen för den människan. När hjärtat menar det som är ropet ifrån den människans liv. Sen är det också så här, det står en liten hemlighet, och vi behöver inte slå upp det ordet heller, men i Saltaren, om vi läser kapitel 149, så står det att Gud ska smycka de ödmjuka med frälsning. Och ödmjukhet är ju någonting som också är kopplat till din och min frälsning. Att vi böjer oss inför någon som är större. Och det är klart att det är någonstans en förutsättning för att be om hjälp. Eller hur? Att man ödmjukar sig. Att man säger, Herre, rädda mig. Om vi i stolthet håller fast vid vår egen väg och säger, jag behöver ingen hjälp. Ja, då blir det svårt att få ta emot hjälpen ifrån Herren. Men den som ödmjukar sig vill Gud smycka med frälsningen. Tänk att frälsningen, det är liksom ingenting som du och jag ska ha dolt, utan det är ett smycke. Att han vill smycka oss med frälsning. Alltså att vi får hänga det sådär fint runt halsen eller i örat eller vad du nu vill ha dina smycken på ditt finger kanske. Du får visa upp det som någonting vackert för människor. Att du har fått ta emot frälsningen i någonting och vara stolt över. Räddad, frälst. Men då tänker man, vad blir vi frälsta ifrån? Vad blir vi räddade ifrån? Vad är det egentligen Gud har räddat oss ifrån? Kanske vi funderar över. Vi kan läsa Matteus. Står det i första kapitlet i Matteus. Och vers 21. Så står det så här. Om när Jesus ska födas, det här är Maria, hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Frälsta ifrån våra synder. Och vi vet ju det, att det är våra synder som skiljer oss ifrån relationen med Gud. Det finns ju ett glapp mellan Guds helighet och vår mänskliga bristfällighet. Vår oförmåga att leva heligt behöver täckas upp utav en frälsning. Och det var därför Jesus gav sitt liv på korset. Och det som är det främsta som du och jag blir frälsta ifrån, det är ju ifrån konsekvensen av våra synder som skiljer oss ifrån Gud. Men egentligen är det kanske lite fel fråga att man blir frälst bara ifrån saker. För jag skulle vilja säga att man blir ju frälst till. Det här livet med Jesus i frälsningen, det är ju ett liv som är tillvänt Gud. Givetvis också att vi vänder ryggen till synden. Att vi vänder ryggen till sånt som inte har med Guds väg att göra. Men ännu mer så tror jag det är viktigt för dig med att fästa blicken på det nya livets innehåll. Frälsningen, vad den medför i våra liv. Vi blir ju frälsta ifrån den gamla lagen till löftena som Gud har gett oss. In i nådens, andens lag. Vi blir frälsta från döden till livet, eller hur? Vi blir frälsta ifrån orenhet till ett liv i helgelse och renhet tillsammans med honom. Från orättfärdighet till att få stå rättfärdiga i rätt ställning inför Gud. Frälsningen för ju med sig att Gud förlåter oss våra synder, så vi får på grund av Jesu nåd komma till Gud frimodigt, djärvt. Och veta det, att vi har en som har tagit våra fel och brister på sig. Därför kan vi med frimodighet komma inför nådens tron. Vi blir frälsta från den eviga domen till det eviga livet. Vi får leva i det eviga livets löften. Allt det goda som Gud har för oss. Och nu kommer vi till huvudfrågan. Vem kan frälsa. Och då ska vi säga i kör allihopa på en gång: Jesus! Jo, men för det är bara ett namn som kan frälsa dig och mig. Och det vill vi basunera ut för den här världen år 2024 också. Som en sanning för våra medmänniskor år 2024. Får man säga det? Ja, det får man. För namnet Jesus är detsamma igår, idag, i all evighet. Och det finns bara en som kan frälsa. Vi kan läsa Romarbrevet kapitel 1 och vers 16. Så får vi ett ord på det också. Har vi med oss det ordet? Ja, det har vi. Romarbrevet 1 och 16. Jag skäms inte för de goda nyheterna, för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och så säger ju apostlarna i apostlagärningarna att det finns inget annat namn som vi kan bli frälsta genom än namnet Jesus Kristus. Det är där det finns förlåtelse. Det är där det finns försoning. Det är där det är Guds kraft till frälsning i namnet Jesus. Därför är det så viktigt för dig och mig när vi går in i ett nytt år och när vi pratar om frälsningen, att vi vet det i alla relationer vi har till människor runt omkring oss som är kanske förvirrade eller på fel väg, eller när vi själva hamnar lite grann på sidan, så vet vi det, att det är namnet Jesus som kan rädda. Det är inte du eller jag som är hjältarna här, utan det är Jesus som är hjälten. Det är namnet Jesus som vi får vända oss till i vått och torrt i livet, när livet skakar på olika sätt. Frälsningen och försoningen finns i Herren. Vi kan läsa det ordet också då i Apostlagärningarnas fjärde kapitel. Lägg upp det i vers 12. Apostlagärningarna 4 och 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Ha med dig det. Som en grund det här året. Ja, men jag visste det innan. Ja, men påminn dig själv om det just nu då. Vi har ju liksom inget annat att komma med än att hjälpa varandra och komma ihåg vad det är Herren har sagt. För visst är det så att du och jag, vi har ganska lätt för att glömma. Ganska lätt för att tappa den där grundläggande sanningen som vi behöver leva i som Jesu lärjungar. Att det är namnet Jesus som är räddningen. Det är namnet Jesus som vi behöver vända oss till när livet skakar på olika sätt. Det är bara han som kan frälsa. Och så behöver vi också ha med oss det i mötet med människor det här året. Som en grundläggande sanning när vi pratar med människor som har ångest och som är oroliga för framtiden. Människor som är förvirrade på olika sätt. Eller när du och jag blir förvirrade på olika sätt i våra liv. Så behöver vi veta det. Hur tar vi emot frälsningen? Och det här ska du och jag som Jesu lärjungar kunna utantill. Det här är sånt som du och jag behöver veta i vårt lärjungaskap när vi möter människor som ännu inte har upptäckt Guds kärlek genom Jesus Kristus. Hur blir man en kristen? Hur blir man frälst? Hur får man ta emot livet med Gud? Ska vi slå upp Romarbrevet? Det är ett jättebra brev och läsa när du ska visa någon människa vägen till frälsning. Och så öppnar du 10:e kapitlet och så läser du så här: om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Hjärtats tro, munnens bekännelse. leder till att du och jag får ta emot det eviga livet. Till att du och jag får bli frälsta. Att det tänds en förtröstan, en förhoppning, en öppning över att ja, men det finns nog en Gud som har goda tankar för mig och jag vill bekänna hans namn. Ja, i den stunden du och jag gör det, eller dina vänner, din familj, någon i din närhet gör det här, så kan du veta det, att då får man ta emot frälsningen. Men hur vet man att man är frälst? Hur vet man att man har fått ta emot det eviga livet? Vi är ju människor som är beroende utav empiriska fakta på olika sätt. Vi vill kunna bevisa saker med plus och minus och med matematiska formler och med olika liksom sätt att beskriva verkligheten på. Den viktigaste grunden som du och jag har att stå på det här året, det är Guds ord. Det är bibelordet. Det som Gud har sagt till oss. Och vi har nåden att ha den här texten att läsa, lyssna till och på olika sätt mata oss med. Vi kan lita på att det som står i Guds ord är sanning. Den här skriften är pålitlig. Skriftens trovärdighet, det kan vi ta en egen predikan om vid ett annat tillfälle, för det är väldigt spännande hur stabil den här är som en historisk skrift och tillförlitlig Bibeln är som litteratur. Men ännu mer så kan vi lita på Guds löften. Vi behöver veta det, att Guds ord är sant. Du kan stå på det här ordet. Bibeln säger att om du tror i ditt hjärta och bekänner med din mun, ja, då är du hemma hos Herren. Då är du förlåten och fri. Då är du satt in i en ny situation, en ny verklighet. Du är satt fri i Kristus. Du får en ny blick att se på verkligheten med. Romarbrevets 8 kapitel beskriver det, hur vi som Guds barn kan känna liksom det inre vittnesbördet som säger liksom pappa, Abba, fader. Vi kan veta att vi får ta emot av hans ande. Någonstans där inne så kan vi bara veta att det är sant. Men ännu mer så kan vi vara trygga i att frälsningen är inte en känsloupplevelse. Även om det är härligt att uppleva Guds nåd och närvaro. För ofta får vi göra det också. Men ännu mer kan vi lita till att det faktiskt är sant. Att Gud har sagt att om du tror i ditt hjärta, om du bekänner mitt namn och tar emot mig, så är du frälst, så är du räddad, så tillhör du mig som mitt barn. Frälsningen är en sån viktig grund för dig och mig att leva i. Det är så viktigt att vi har begreppet frälsning klart för oss inför ett nytt år. Vi behöver leva våra liv på den grunden. Vi behöver varje dag veta att det här är en dag där Gud är min frälsare. Där det är han som har räddat mig och jag får leva det nya livet. Frälsningen, det är inte att hitta en ny hobby. Liksom någonting att göra några gånger i veckan. Det är inte det det handlar om. Det är inte att lära sig kyrkspråket att vara frälst heller. Eller att kunna 10 andliga sånger. Det är inte heller att leva i frälsningen. Inte ens att vara klädd som mig eller David är liksom frälsningen. Utan att leva livet med Jesus. Det är där vi upptäcker frälsningen. Att vi har fått förlåtelse för våra synder. Han är den som har räddat oss och befriat oss. Att vi får leva i försoning med att Jesus, han räcker för våran frälsning. Våra svagheter kan inte förstöra hans gränslösa nåd. Kan du ta in det? Våra svagheter. Ja, men för det är ju faktiskt så att vi lyckas inte alltid leva. Även om han är segraren och har segrat, så har jag upptäckt att ibland så tänker man en och annan tanke som man inte borde tänkt. Åh nej, varför tänkte jag så om den personen och sådär. Ni vet att det händer. Och då behöver vi påminna om oss om att hans frälsning räcker för mitt liv. För frälsningen, jo, det är ett fullbordat faktum. Men det är också någonting som pågår. Och det är någonting som slutgiltigt jag kommer att få möta frälsaren som har frälst oss. Att vi som Guds barn har tagit emot frälsningen. Vi vill inte slarva heller med Guds helighet och leva våra liv hur som helst. Utan vi behöver ha blicken på att vi lever i hans frälsning. Om du nu vill kalla dig för frälst och använda det här begreppet, det är inte det viktiga för mig. Det viktiga är att du lever som Jesu lärjunge. Att du är drabbad av hans frälsning som Gud har gett dig i Kristus. De människorna du kommer möta idag, den här veckan som kommer, det här året, de behöver dig som en Jesu lärjunge som lever i hans frälsning. Jag tror mer än någonsin att det Jesus gjorde på korset för 2000 år sedan, det är mer relevant än någonsin för nutidsmänniskan. Dina och mina vänner behöver också hans frälsning. Och då behöver du och jag leva i frälsningen. Vi behöver liksom peka med hela handen mot Jesus. Vi behöver tydligt att liv pekar mot Jesus och säger, där finns vägen. Bara hos Jesus finns vägen till det eviga livet. Bara hos Jesus finns vägen till att få frid i sitt hjärta och få uppleva Guds nåd och omsorg i sitt liv. Frälsningen, det är vårt fundament när livet stormar emot oss på olika sätt. Ni vet vad Paulus var med om när han var på väg och blev transporterad som fånge. Och de var på det här skeppet. Och Gud gav honom en syn att de skulle gå på grund. Men att Gud ville rädda alla människorna genom Paulus. Först lyssnade de ju inte på Paulus på skeppet. Men till slut så gjorde de ju det. Och alla ombord på det där skeppet gjorde som Paulus sa. De kastade sakerna över bord. Men ingen flydde och alla blev räddade. För att de gick på det som Gud hade sagt genom Paulus. Och jag tänker att på samma sätt så kan du få vara en Paulus. Där du går fram i ditt liv. Men vi behöver tala Guds ord. Vi behöver ge Guds ord på olika sätt till våra medmänniskor. För att ge frälsningen till människor runt omkring oss. Det kommer att storma det här året. Det kommer blåsa på människors liv, på ditt och mitt liv. Men vi har en fast förankring i vår frälsare. När våran samtid går sönder så har vi en frälsare. Som står där med stadiga händer och säger, ropa till mig så ska jag frälsa dig. Jesaja beskriver att vi kan få ösa vatten med fröjd ur det som beskrivs som frälsningens källor. Det finns liv att hämta för dig och mig. Människor i din och min närhet behöver det livet som Gud har planterat i dig. Därför så vill jag i den här första omgången, nu när vi pratar om fundamentala sanningar och vi pratar om frälsningen, så vill jag slå fast i början av det här året att du behövs som en räddningsplanka för människor i din närhet. Det finns ingen annan att räkna med än dig. Och jag vill att du ska känna Guds kallelse. Ung, äldre, som gammal. För Gud, han räknar med dig och mig. Han vill att du och jag ska vara de som för hans frälsning vidare. Vi behöver leva i det nya livet. Därför ska vi nu ha en stund utav förnyelse. Där jag tror att Gud vill ge dig liksom en ny skopa och ösa med ur frälsningens källa i ditt liv. För det finns så mycket bråte, så mycket smuts och så mycket saker som lägger sig där över brunnslocket och vill liksom täppa igen den här fräscha källan som han har planterat i ditt liv. Och vi behöver att den helige ande får liksom rensa undan i våra liv så att frälsningen får vara den här friska källan som vi kan hämta liv ifrån och ge vidare till våra medmänniskor som vi möter. Därför ska vi nu ha en stund av allmän förbön. Och jag kommer be församlingsledarna och de som är förebedjare idag att komma fram här och ställa sig. Och så är inbjudan till allihopa att komma fram en liten stund och bara ta emot förbön. Utifrån att Gud ska liksom förnya din blick och rensa i dina ögon. De här, vet ni, glasögon. Sen jag skaffade glasögon så upptäcker jag det att det mest störande som finns, förutom att ta av sig glasögonen och upptäcka att man ser ganska dåligt, det är också när man tar på sig glasögon och så ser man att de är alldeles smutsiga för jag har tagit på dem. Men när jag har gjort rent glasögonen, wow, då är de ju riktigt bra hjälpmedel. Och så är det också den här stunden. Att Gud får liksom ta sin trasa och så får han torka av våra pånyttfödda ögon. Så att vi ser lite klarare hans frälsningskälla. Så att vi kan hämta kraft ur den och ge det vidare till våra medmänniskor. Nu ska vi vara inför Herren och ni kan få resa er upp allihopa. Och jag tänker att Maria och alla, ni kan få komma fram och sätta er i redo och leda oss i lite tillbedjan inför Herren. Och så skulle jag med en gång vilja be församlingsledarna att komma fram och dagens förebedjare. Ni skulle kunna ställa er här framme idag. Välkomna fram. Så ska vi ha lite allmänt kaos här inne en liten stund. Du får inte stanna för länge för då hinner inte alla få förbön. Utan du kommer fram och så kanske en minut eller 30 sekunder och så lovsjunger vi tillsammans och så får du ta emot förbön idag. Du får någon som ber över dig, kanske formulerar en bön på ett sätt som just du behöver den här dagen. Och så vill Gud tala sitt liv över dig. Och vi vet att Guds ord, när det kommer till oss, det liksom har en förmåga att tvätta rent. Öppna våra ögon. Och samtidigt vill jag göra en inbjudan och säga också att om du inte har tagit emot frälsningen och inte vet om du är hans barn, så är du också välkommen fram. Då säger du till den som ska be för dig att jag vill ta emot Jesus. Och så ber de för dig. Nu ber jag en bön först. Och sen är ni välkomna fram och ta emot en liten stunds förbön. Och så kommer vi inför Herren tillsammans. Tack helige ande för att du är här. Och vill låta oss ösa ur frälsningens källor den här dagen. Herre, vi tackar dig för att ditt liv pulserar ut från din tron den här dagen. Och du vill tvätta oss rena, Herre. Du vill förnya oss så vi ser lite bättre det du har gjort för oss. Tack Herre för att du möter oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Ja, ska få en liten hälsning här först bara.
Hej. Jag vet inte om det var om det är en hälsning, men jag blev väldigt darrig i alla fall, så jag tänkte jag får ju gå fram. Jo, det hände mig häromdagen. Jag duschade och helt plötsligt så stack det till i mitt öga. Och det gjorde jätteont och jag fattade inte vad det var. Och sen så kollade jag i spegeln och Angelin kollade i mina ögon och det satt någonting på pupillen. Och jag sköljde med vatten jättemycket och det försvann inte. Så jag blev väldigt, väldigt orolig och jag såg suddigt. Jag fick inte en klar blick och jag sprang till optiken och de hade inga optiker inne så de kunde inte hjälpa mig. Jag ringde 1177 men det var lång kö och sen så kom vi på, och vi bad mycket, och så kom vi på linsvätska. Vi testade linsvätska så jag stod så här och bara hällde och till slut så försvann det. Och det blev en så stark bild för mig nu när Anders pratade om att ta rätt källa. Ösa ju rätt källa och vi ska få en klar blick.
Amen.
Det blev väldigt tydligt. Tack.
Amen. Välkomna fram. Ta en mot förbön allihopa här som känner sig bekväma med det. Så får du bli välsignad den här dagen. Välkommen till Guds källor.